Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya kärringar ifrån?
Hallå Ann, det är söndagsskola. Du är väl på plats, hoppas jag.
Jajamän, jag är på plats. Första kaffekoppen är urdrucken och svenska jordgubbar har ätit.
Nej men oj, vilken söndag. Mm. Ja men det är, det är i denna ljuva sommartid nu, tycker jag.
I denna ljuva sommartid. Har jordgubbarna mognat i Göteborgstrakten?
Jo.
Eller har de drunknat? Ruttnat bort kanske?
Nej men det finns jordgubbar här, men jag... blir lite sådär att jag känner mig gammal när jag gnäller över att jordgubbarna inte smakar som förr. För jag tycker att jordgubbar i högre grad idag har liksom en sån här vit, ett vitt innanmäte. De är ganska fasta och som jag minns jordgubbar så ska de, när man biter av halva, så ska de vara riktigt röda inne genom hela, så att säga, kroppen. Köttet ska vara rött. Och då smakar de ofta mycket mer. Ja. Så nu för tiden håller ju jordgubbar längre i kylen innan de börjar mögla och sånt där. Mm. Men de smakar mindre. Det tycker jag är tråkigt. Men,
Ja, men jag kan säga att de jordgubbarna jag har ätit just idag, de var röda helt igenom och de var mycket, mycket söta. De inköptes på Klockareboden i Borby och de är odlade bara några kilometer ifrån denna förnämliga ICA-butik.
Detta förvånar mig inte det minsta, eftersom du bor i Skåne och jag bor här uppe i Göteborg. Så där har ni ju förklaringen till varför dina jordgubbar smakar som de ska.
För som vi vet är allting lite, lite bättre här, i alla fall på sommaren.
Jo.
Ja, så var det. Efter denna lyriska hyllning av jordgubbar så måste vi ändå liksom, vi måste dämpa oss lite här. För jag känner att det är ändå dags att irritera sig. Ja, jag tänker att du har redan irriterat dig lite av jordgubbarna. Men du kan få fortsätta irritera dig, tänker
jag. Jag får väl börja med att säga att jag förstår att förra veckans irritation som jag gav uttryck för väckte väntad irritation ibland lyssnarna. Jag talade ju då om att jag ogillar ryggsäcken och att jag föredrar andra sätt att bära sina ting. Jag får väl förtydliga då att jag förstår naturligtvis att det kan finnas omständigheter som gör att man har inget annat att välja på. Och det är helt enkelt det som underlättar vardagen att ha en ryggsäck. Och då ska man ha det, tycker jag. Men poängen med de här irritationsmomenten, det är ju att vi ger uttryck för kanske inte så smickrande irritationer vi har ibland. Vi bjuder lite på fula drag hos oss själva också. Så att jag tänker att jag bjuder också på att jag kan vara veckans irritationsmoment för några lyssnare kanske. Så hoppas jag att de älskar mig sen igen.
Ja, du bjuder på att du är intolerant mot alla som måste ha ryggsäck. Du är intolerant och du uppvisar föga empati för människor som kan få problem med ryggen. Har du tänkt
det? Jo, nej, men nu har jag modifierat min irritation där. Så att,
men det är bra.
Men denna vecka har jag noterat med stigande irritation den slapphet man omskrivit igen Jordan B. Petersons besök i Sverige. Han har ju gjort föreläsningar eller shower eller vad vi ska kalla det, både i Stockholm och här i Göteborg. Och då upprepas samma trötta visa i flera texter som vi har vant oss vid kommer när Jordan B. Peterson är på tapeten. Nämligen att man då gnäller över vilka som går dit. Det är bara män. Usch och fy, det är inte bara män. Mm. Men det är ungefär så man beskriver det. Och man tycker att det är unket, tramsigt, simpelt, banalt. Och jag vet inte allt man lägger som sordi över de här välbesökta och mycket uppskattade föreläsningarna. Och jag har funderat på, vad det är som gör att, jag vet ju vad det är som gör detta, man blir provocerad av innehållet, men jag tror att det är någonting annat också, det är att man förstår inte vad det är han säger. Och då hittar man inget annat sätt att skriva om detta på än att säga att det är dåligt och banalt och det har inte med samtiden eller verkligheten att göra. Vad tror du?
Nej, men alltså så här, jag,
har du noterat samma som jag?
Ja, alltså faktiskt inte riktigt måste jag säga. För att jag har ju noterat det här att det finns en ganska banal liksom, rekapitulation av de här föreställningarna som går ut på att det är bara en massa unga män som går dit och han säger självklarheter som att man ska bädda sängen och bla bla bla, och så spyr man lite över det och så luktar det för mycket ost i foyern i Stockholm eller hur det nu var. Men jag har faktiskt också sett en annan typ av texter som faktiskt tar Jordan B. Peterson på allvar. Jag tyckte bland annat Adam Sveman skrev.
Ja, men den kom idag.
Bra
precis.
Om det.
Ja.
Mm. Precis, den kom idag. På, men för att anknyta lite till förra veckans tema när vi pratade om kultursidan. Så sa ju faktiskt du det, att ibland så kunde du uppleva att det fanns alltså texter på ledarsidan som var bättre på att dissekera böcker och kulturella företeelser än vad kultursidan är. Och det är ett rätt tydligt exempel på det, för att Sveman resonerade precis kring det som du säger nu. För han resonerade kring att alltså Jordan B. Peterson, han ger ändå uttryck för de värderingar som vår västerländska kultur är byggd på. Mm. Så det är liksom någonting som vi intuitivt förstår och som omhullas i vår kultur. Men det blir på något vis radikalt och progressivt, eftersom vi har liksom på ett ytligt sätt vi förflyttat oss väldigt långt ifrån det. Samtidigt som vi fortfarande lever med de värderingarna och de allra flesta människor fortfarande tycker att det är bra saker. Ta ansvar för dig själv och dina handlingar, respektera dina medmänniskor, arbeta hårt så blir du belönad och så vidare. Alltså det är ju den sortens som man kan tycka självklarheter som Peterson säger. Men som Sveman också mycket riktigt anmärkte, så börjar ju Peterson ofta i en självklarhet för att utifrån den sen liksom
komplicera
sig ner på djupet, komplicerade. Han refererar till liksom vår västerländska idéhistoria har ofta referenser till Bibeln, men också till andra liksom, gemensamma myter. Liksom. Han har ju det här jungianska draget
precis.
Som jag personligen är lite, jag har aldrig varit någon jungian. Alltså. Men så Sveman 6 tyckte jag var bra, och jag läste faktiskt också, jag tror det var i Svenskan som jag också läste en text som jag tyckte var bra. Jag tror det var Essie som skrev den. Där hon faktiskt då bekände att hon har alltid varit förtjust i Peterson. Men hon blev lite besviken på hans föreställning eller på hans show eller föreläsning, som inte man ska kalla det, i Stockholm. För att då hade han ju fått en publikfråga kring liksom det här oerhört tråkiga depphörd. Och där håller jag med Essie Klingberg. Jag var ju inte där, men alltså, jag skulle ju akta mig väldigt noga för att stå och liksom ta ställning i en sån sak och uttala mig tvärsäkert om Amber Heards personlighet och Depps trovärdighet.
Nej, precis. Nej, men
den kritiken kan jag dela, faktiskt.
Självklart finns jag har också kritik mot saker han säger eller påstår eller analyser han gör. Och så det är ju inte... Vad vore man om man inte hade det, så att säga? Det är ju en del i att ta in och läsa. Men
det är ju också en del i att ta en individ på allvar.
Precis.
Att ta hans tänkande på. Men det som du irriterar dig på och som jag irriterar mig på, för jag håller med dig, det är när man inte tar honom på allvar utan istället vill göra honom till en paja som bara säger till folk att de ska kamma sig och bädda sig.
Ja, och sen också att förstå att de här, så att säga, enkla reglerna som Sveman skriver då, att det är bara början. Det är saker som han har kondenserat, och sen så bakom det finns det djupare resonemang som man kan förkasta eller problematisera eller välja att hålla med eller tycka att de är i alla fall bitvis intressanta. Men det är ju där djupet finns, inte i den här i regel nummer 12 eller regel nummer 14 eller vad det nu är, hur många han nu har gjort genom att den nya boken har kommit också. Men det finns någon slags slapphet i en del av de texter som har kommit, som jag tycker är alltså det är lite hack i skivan där i förhållande till hur det var förra gången han var här, och där jag tycker att man bör kunna bättre. Men nog om detta, över till dig kära poddpartner. Vad har väckt ditt raseri, i alla fall irritation?
Alltså det är nu på gränsen till raseri faktiskt.
Oj, ja.
De här Ja, men de här politiska vildarna.
Ja.
Vi kan inte ha det på det här sättet.
Jag vet.
Alltså för det första måste jag säga, förlåt mig nu alla liksom människor till höger som lyssnar på mig. Jag tillhör ju också det lag som jag säger. Men vad är det här för trams med misstroendevoteringar hela tiden? Sluta genast med det. Alltså det håller inte att hålla på så. Det är inte trovärdigt att liksom, hur många misstroendevotum har vi liksom haft den här mandatperioden? Det här börjar bli liksom rena cirkusen tycker jag. Och att det sen leder till att den här politiska vilden Amini Kakabaveh, hon har ju fått orimligt stort inflytande över svensk politik. Ja. Det finns ingen som har större politisk makt i Sverige just nu än Amina. Och det är inte rimligt. Alltså det är icke rimligt.
Det är ju inte direkt.
Detta system måste ses över. Det är inte demokratiskt.
Nej, men det är ju inte i förenlighet med hur valresultatet såg ut.
Nej,
och det är det de har att förvalta och omsätta i någon slags politisk praktik och möjligt styre. Nej, men jag håller med dig och jag tycker också att misstroendeförklaringar kan fylla sin funktion. Men det är väl en bra sak om man har koll på, om man nu tänker lägga ytterligare 1-3 månader före valet, att den kommer att gå igenom. Så att man inte står där och blir bortgjord ytterligare en
man
gång.
Man står där med röven bar, skäget är brevlånad och en försvårad process i vår
NAP-ansökan.
Som jag tycker är ganska väsentlig just nu faktiskt, att den behandlas så att den går igenom.
Men jag tycker nog,
så varför skulle vi hålla på?
Jag
tycker det är tramsigt.
Ja, men det är det. Och jag,
det har irriterat
mig. Ja, och jag delar denna irritation därför att jag tycker nog att man på alla sidor här gjorde bort sig ganska så fundamentalt och på ett graverande vis i den processen som avlöpte där från vad var det torsdag eftermiddag fram till tisdag när omröstningen ägde rum. Även statsministern, som jag i övrigt tycker har skött mycket väl, stor del av sitt pensum väl sedan dess att hon tillträdde, lät ju sinnet rinna över här och försvårade med sitt agerande också NATO-förhandlingarna genom att det innebar att hon gav den politiska vilden ännu mera makt, ännu mera utrymme och så att säga blev framlyft i media och fick stå och förklara varför det blev som det blev och så vidare och bära hela den här processen på sina axlar. Det var också en väldigt oöverlagd handling av statsministern, tycker jag.
Ja, jag håller med det, för jag tycker också att Magdalena Andersson har skött sig bra. Alltså hon har haft, det har inte varit lätt för henne att navigera den här processen med en väldigt kraftig omsvängning i NATO-frågan. Därför det har varit en helig ko för Socialdemokraterna och där har hon liksom piskat in sitt parti på ett föredömligt sätt. Och drivit på en process som vi som inte är socialdemokrater gärna hade sett tidigare. Men nu är den igång i alla fall. Och då är det mycket tråkigt om det ska försvåras av att oppositionen tramsar sig med misstroendeförklaringar. Jag är inte heller någon fan av Morgan Johansson. Men det bästa sättet att bli av med honom, det är ju att byta regering. Inte att hålla på det här sättet.
Ja, så
det har irriterat mig, för att jag tycker också att det bottnar in någon slags tramsig lust att synas hos en del politiker och en del av oppositionen som mest är ett spel för gallerierna, för det är ingenting som förändrar något i grunden. Alltså, det är väl ingen som på allvar tror att om vi byter ut justitieminister nu så kommer dödsskjutningen och gängkriminaliteten plötsligt att försvinna från Sverige. Alltså, det är ju oerhört banalt och tramsigt. Det behövs ju ett helt annat typ av arbete.
Ja.
Så det var många irritationer i ett, men framförallt alltså, vi måste komma till rätta med det här med politiska vilda. Det kommer alltid att finnas personer som utesluter sina partier eller som väljer att lämna. Men då kan de inte sitta kvar på ett riksdagsmandat för ett parti som de inte längre är medlemmar i. Det är ju vansinne.
Ja, precis.
Så det var min irritation.
Ja, men
nu ska jag genast bli på gott
humör. Ja, men nu har vi, det finns, vi uppmanar alla lyssnare att följa den här traditionen, för att det har en mycket skön terapeutisk verkan att få liksom plocka upp någonting och sen så bara lägga ut texten och få klaga lite grann. Jag är för det. Mer sånt än
någon. Ja, man kan göra det med sin partner. När man sitter och äter middag kan man säga så. Dagens irritation. Idag har jag irriterat mig på att du gör så här.
Ja, och då är det väldigt viktigt. Men då är det väldigt viktigt att den som tar emot klagomålet, precis som du och jag gör här, man får inte ifrågasätta det då, utan jag måste ju på något sätt möta det. Jag måste förstå att även om jag inte håller med dig i sak, så finns det mycket stor grund för den här irritationen, och jag bör så att säga bekräfta dig i att du, det är någonstans rimligt att du känner den. Annars så blir man ju,
man
blir ju arg om det.
Du är en mycket bra irritationspartner på det sättet, för ibland om jag är irriterad av någonting jag har hemma som inte alls har med min man och gör, utan kanske något jag hör på radion säger och så bla bla bla, så, här, så säger Erik så, nej men vad är det, det är väl inte så farligt, det behöver inte. Och då blir jag ännu mer irriterad, och då blir jag irriterad på honom istället, så då drar han min irritation över sig själv utan att förstå det.
Nej, så ska man inte göra. Man möter den som irriterar sig på ett pedagogiskt och bekräftande vis.
Så kan man elda upp sig tillsammans och sen kan man leva. Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Och nu ska vi lämna detta för att fly in i det vilda. Du och jag.
Ja, precis. Ja. Vi ska bli politiska vilda, eller? Nej, vi ska bli poddvilda.
Det är vi redan, nästan. Ja. Ja. Nej, men vi tar oss ut i naturen idag.
Det ska vi göra.
Naturen, vad väcker det för så här, association, tanken när jag säger natur, naturlighet hos dig?
Ja, alltså väldigt många måste jag säga. Mm. Dels kan man tänka på den rent konkreta naturen som jag vet. Jag råkar veta att du gjorde ett besök i den konkreta naturen förra helgen. Ja. Du var i någon slags naturtillstånd och grillade korv och paddlade kanot. Mycket stilfullt klädd i rosa klänning och solhatt. Mm. Det var mycket fina bilder. Mm. Men det ser ut som en... Ja, det ser ut som du var på någon slags hike.
Yeah.
Ja, samma helvår också. Jag befinner mig mycket i naturen, måste jag säga. Nu bor jag ju... Ja, vi bor väl alla i naturen på ett eller annat sätt. Men jag har ju det som vi traditionellt benämner som natur. Det vill säga hav och strand och stora skogar uppe på Sankt Olof och Brösarps backar. Jag har ju det ganska nära. Yeah. Så förra helgen så var jag på någon ganska lång promenad just i naturen. Mm. Och det jag har sedan jag var ett barn... tyckte mycket om då att promenera i skogen eller att leka i skogen. När vi var små så kunde man ju fortfarande så, ens föräldrar släppte iväg och så var man borta i 10 timmar och kom hem sen. Det är inte som nu när man ska övervaka sina barn. Nej. Men jag och mina kompisar och min bror också, vi lekte mycket i en närbelägen skog som hette Västerkulla. Mm. Byggde kojar och kojar och så vidare. Något som jag har, som har fascinerat mig sista tiden med det här liksom med Att liksom det här med att bara vara i naturen och i skogen, att det har på något vis blivit, det ska liksom konstras till det också, så att man har talat en del om till exempel skogsbad. Har du hört talas om det? Skogsbad?
Nej, men jag kan föreställa mig vad det är.
Det är en trend.
Ja, är det liksom den eleverade versionen av det här att det ska badas året om? Och så, fast man ska
Nej.
Skogsbad
är bara att du går ut i skogen. Oh. Men istället för att säga så att nu tar vi en promenad i skogen, så då ska man göra det konstigt och så ska det vara ett skogsbad. Och du är inne på något annat där, det här med vinterbad. Det har jag faktiskt sysslat med sedan jag var i 20-årsåldern. Mm. När jag vinterbadade på Ribersborg i Malmö. Mm. Men nu så kallar man det för wild swimming.
Ja. Ja. Jo, nej men... det är inte, jag skulle säga så att det är inte fenomenet eller att görandet här som i sig som jag har något att invända emot. För att jag kan absolut förstå att det där kan ha goda hälsoeffekter. Må de så vara av placebo-karaktär eller faktiska. Mm. Man känner sig friskare, man känner sig starkare och så vidare. Och då blir man det också. Men det finns ju en sån oerhörd dokumentationsiver av det här med skogsbadandet eller som du sa, vad var det du kallade det? Wild
swimming.
Ja, precis.
Det vilda simmandet.
Det måste dokumenteras, för annars har det inte hänt. Och det kan ju vara något tröttsamt när det sker dagligen och stundligen, så att säga. Och det, där rör vi väl vid en sån här lite... kontrastyta emellan då naturen som vi tillber som svenskar eller som nordbor.
Just det.
Samtidigt som vi vill liksom lite kokettera med hur mycket vi är i naturen eller hur mycket vi söker detta, och att det då ska dokumenteras, som man vill söka bekräftelse för om man är ute och vandrar och går upp på Kebnekaise eller vad man nu gör. Det har inte skett om man inte har lagt ut det, så att säga. Och det finns ju en paradox i det, därför att du är i det vilda, du är i en enslighet, men du vill att mängden, massan ska se det, för annars har det inte ägt rum då.
Ja, men jag tänker att är inte det ett uttryck också för att människan har blivit allt mer alienerad från naturen, och om vi med naturen också tänker sig någon slags ursprunglighet. Mm. Jag menar, i någon mening så är ju också människan ett djur och därmed en del av det vi kallar naturen. Mm. Såklart, vi är en varelse bland andra på något vis. Men då istället för att så bara så, ja men jag tar mig ett dopp här eller jag går ut i skogen, att det ska bli någon slags speciell aktivitet som är omgärdad av olika ritualer och det skrivs böcker om det, sådär som det här med skogsbad och wild swimming. Då blir det ju, leder inte det till ett förfrämligande också, tänker jag. Där då naturen blir något väldigt främmande och nästan exotiskt. Där det inte är som det var för mig när jag var barn, en lekplats bara. Skogen var en lekplats helt
enkelt. Ja. Jo, men jag tänker också att det du började med att säga där, att man, eller, som vi rörde vid, att vi tillhör ett folk som, eller ett land där naturen spelar en väsentlig roll i bilden av landet, bilden av oss själva och de stora högtiderna här med midsommar och Valborg och så vidare, sommaren när Sverige är som vackrast, som kungen alltid brukar säga när han talar om juni. Och det är ju sant. Mm-hmm. Alltså det är ju någonting med mörkret kontra då den vackra naturen. Men där det är, det finns nästan, menar jag, någon religiositet i detta, nästintill.
Mm, mm,
Jag tänker på den här boken som kom för en, jag vet inte om det är ett eller två år sedan, Granskogsfolket av David Turfjell. Där jag förstår det som i boken att han talar ju inte om att det är religiösa upplevelser, men att det är liksom det existentiella upplevelser, djupa upplevelser som man då kan få genom att vandra i skogen och känna. Trots att man är ensam, trots att man går ensam, så känner man samhörighet och man blir rörd och man känner någon slags att man är omgärdad av de här träden och av skogen och djuren och ljudet och allt sånt där. Och det står ju i, det står i kontrast lite till det du just sa då, med hur vi ser, hur man gör de här installationerna då.
Precis. Jag tänker det som Turfjell skriver om, det är också att när vi vistas i naturen så kan vi också få en känsla av meningen. Och det är som du säger, något nästan religiöst. Mm. Jag tror att svenskar är nog ett av de folksången i världen som är mest normen. Kanske de är också mycket för att gå på tur och sådär, men att vi, naturen har blivit helig för oss, precis, på ett sätt som kanske inte är i andra länder. Och att det är möjligtvis också hänger ihop med att vi är ett väldigt sekulariserat land. Att människor, många människor svarar ju på frågan, tror du på Gud? Ja, men att de tror på något. Mm. Och många av dem, när man frågar liksom då, när religionssociologer frågar om människor har haft religiösa upplevelser, så talar man ofta om naturen, att där kan man få en känsla av att tillvaron är mer än det man bara ser, liksom en känsla av att finna sitt sammanhang, och man kan förundras över allting och ihop och liksom skapelsen i någon mening. Så det är ju intressant, för att, och där finns ju en idé om då naturen som helig och kanske till och med som god.
Ja, precis.
Men den andra bilden finns ju också. Mm. Av naturen som grym och ond. Eller hur? Så det finns ju kontrasterande bilder här av vad naturen är. Så för att kulturen, alltså om vi talar liksom någon slags aristotelisk dikotomi mellan natur och kultur, så är det ju kulturen som i någon mening ska tämja naturen. Mm. Och som ska, alltså kulturen står för det upplysta, det goda, det moraliska. Medan då naturen ska tämjas och pressas.
Där är barbariet och liksom det primitiva, grymheterna. Ja, barbariet
ska betvingas. Exakt. Så det finns ju olika bilder av detta.
Ja, nej, men det som jag tycker är intressant där, det är just att den här hierarkin mellan natur och kultur. Och för att ta fatt i det du talade om, de här dikotomin mellan de två, att det är väldigt, alltså om vi går tillbaka några århundrade då, eller framförallt från moderniseringen och framåt, eller industrialiseringen och framåt, så har det som kulturen då stod för, civilisationen, och den där, det maktförhållandet på något sätt har kastats om flera gånger. När jag tänker och pratar nu samtidigt, så tänker jag att stämmer det där verkligen som jag just sa, att kulturen dyrkades och naturen såg som så att säga det primitiva och så vidare. För att under romantiken, 1800-talets romantik, så dyrkade man ju också naturen och det vilda och det otämjda. Dels genom att man till och med kunde anlägga liksom vilda trädgårdar. De skulle inte se tuktade ut, utan man kunde liksom lägga in en ruin i trädgården för att det skulle se övergivet ut och så. Och vi har Rousseau samtidigt som då talar om hans version av barnuppfostran eller den goda människan. Precis, den goda människans tillblivelse som bara kan ske om naturtillståndet bevaras och man lämnar barnet utan då påverkan från civilisationen och kulturen och vetenskapen, för det är den som har så att säga gjort att människan blir förtappad eller fördärvad och så vidare. Och då är vi ju i en tid långt före den formen av modernitet som vi nu tar för given, eller den formen av postmodernitet som vi väl lever i. Men där vi är nu så har ju vi börjat tillbe naturen på precis det sättet. Att vi tror att söker vi oss dit så når vi det sanna och det goda. Vi når oss själva i någon slags inre, men så innersta kärnan finner vi där om vi går i den där granskogen eller björkskogen eller vad det nu är. Så det ligger ju någonting här och där ett mönster går igen trots allt. Hänger du med i mitt resonemang?
Ja, absolut. Att det finns hela tiden den här spänningen mellan natur och kultur. Och egentligen så handlar det den spänningen om vilken sorts varelse människan är. Ja. Alltså, är vi en naturvarelse eller är vi en kulturvarelse? Alltså, det är klart att vi är liksom produkter av någon slags civilisationsprocess. Men i den civilisationsprocessen så har någonting gått förlorat. Mm. Det är väl det som Freud menar när han hävdar att vi vantrivs i kulturen. Mm. Mm. Det vill säga att kulturen och civilisationsprocessen har skapat ett sammanhang där vi i någon mening inte får plats fullt ut som de varelser vi är. Och att man sen då kanske kan återfinna detta i kontakt med naturen. Jag har precis läst en brittisk filosof som heter Mark Alizar som har resonerat kring människans relation till hunden. Mm. Och han menar att hunden kan hjälpa oss att finna tillbaka till naturen och vår känsla av att befinna oss i ett sammanhang. Mm. Hunden eller vilket annat husdjur som helst egentligen. Att det här liksom domesticerade djuret blir ändå ett inslag av det vilda och otämda i våra liv, som då talar till någonting liksom djupt inom oss själva som vi gärna vill hitta tillbaka till.
Vi har ju i podden tidigare varit inne på och diskuterat de här alternativt levande eller alternativa sätt att existera på, där man då vänder sig bort från samhället i övrigt och bildar någon oas. Senast talade vi om det när vi diskuterade Danmark och Christiania. Mm. Och i de här alternativa livsstilarna finns ju ofta en dimension som handlar om att man söker något slags naturligare sätt att vara, som om det då är bättre eller sannare eller någonting sånt där. Och det undrar jag på om det är, liksom, för vi, när vi började göra den här podden, Ann, så talade vi ju om att det skulle vara liksom lite som en vett- och etikettpodd. Och att vi skulle tala om för upplysa folket här om vad som är rätt respektive fel att göra. Och det står ju i kontrast till det här naturälskandet som vi nu lite närmar oss då. Att,
Jag håller helt med dig. Jag är inte alls säker på att jag personligen så mår jag bra av att befinna mig i en skog då och då och promenera längs havet och sådär. Men därmed så är jag väldigt tveksam till att från det dra slutsatsen till att det naturliga är det goda. Alltså, för att frågan är, jag läste faktiskt senast nu i veckan en artikel som satte myror i huvudet hos mig på den här insidan i Svenska Dagbladet som behandlade ett fenomen som de kallade för friblödning. Och det handlade då om att sluta använda mensskydd, utan istället låta menstruationen flöda fritt, därför att det var naturligt. Och då så skulle man då, och då sa bara den här friblödande aposteln, dels var det att tamponger var mycket skadligt för klimatet och så, men den här friblödarkvinnan, hon sa det att hon hade lotsat 700 kvinnor till friblödning, och hon sa att de allra flesta hade mycket förstående chefer. Mm-hmm. Därför att de här dagarna som de friblöder så kan de ju inte lämna sitt hem, utan då rekommenderar hon människor att sätta sig på en mycket tjock frottéhandduk och se på en tv-serie eller läsa en bok.
Men det där är ju,
alltså jag vet
det
inte,
är bara för
vi har ju ändå uppfunnit,
det är bara för
ja, men vi har ju uppfunnit mensskydd för att vi kvinnor inte ska begränsas av att vi blöder ett par dagar i månaden. Jag tyckte det var en oerhört märklig text.
Den är provocerande dum faktiskt.
Och idén är ju vansinnig. Ja. Skulle du, känner du dig lockad till friblöd?
Nej, så nu närmar jag ju mig med stormsteg klimakteriet dessutom. Men jag kan säga att jag skulle...
Ja, men du kanske ska ta tillvara på den här sista tiden med friblöd.
Nej, det kom, jag säger nej. Och det är väldigt dumt. Men det där är ju någonting som är alltså i sökandet efter det naturliga eller någon slags naturtillstånd. Att man... mycket lätt hemfaller eller slirar in på någon slags märklig essentialism som inte alls är frigörande i något stycke utan som tvärtom fjättrar och håller, konserverar och drar tillbaka sådant som vi hade utvecklat och där vi hade gjort stora landvinningar i fråga om friheter och så vidare. Och där finns ju också en annan dimension i det apropå att spränga barriärer och röra sig framåt liksom i en liberal riktning där tal om vad som är det naturliga kopplat till sexualitet och läggning och så vidare också har varit en väldigt tillbakahållande idé och kvävande idé. Alltså jag tror att i alla fall de som är i din och min ålder eller äldre kommer ihåg när Ny Demokrati satt i riksdagen och man diskuterade var det samkönade äktenskap eller var det rätten för homosexuella att adoptera. Jag kommer inte ihåg vilket av det var, men detta är ju i begynnelsen av 90-talet. Och precis. En av företrädarna för Ny Demokrati gick upp i talarstolen och gjorde en poäng av att vad som var naturligt och inte. Och så gjorde han liksom tecken för att två snoppar ihop går inte.
Två vaginor ihop går inte.
Det är inte naturligt. Och sen så då gör han bilden för ett samlag mellan en man och en kvinna. Det är naturligt, säger han. Och så var det slutet på hans argumentation. Och sällan har väl något så dumt och korkat sagt.
Nej, det var
genom att jag nämner det nu så skäms jag, sekundärskäms och hans vägnar igen.
Ja, absolut. Det är stark sekundärskam här.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema!
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Midjan så smal, så royal.
Alltså hela den här idén med att jämföra människor med djur och då använda djuren som en slags facit. Det har jag också väldigt svårt att förstå poängen med faktiskt. Alltså, vad kan vi egentligen lära oss om mänsklig samvaro genom att se hur måsar beter sig eller hur vargar i flock beter sig och så vidare. För att det finns ju liksom ibland den vormen för att berätta att så här gör djur och då är det naturligt och därför borde vi också göra så. Men vi är också djur som jag sa inledningsvis, men vi har ju också skapat en annan typ av samhälle än vad till exempel måsar har gjort. Och det får man väl ändå ta med i beräkningen.
Nej, men det...
Och annat sätt jag nämner just måsar, det är för att under många år så undervisade jag på en kurs som heter Sexualitet och makt. Och då tog vi naturligtvis också upp olika liksom resonemang kring homosexualitet och hur det har sett ut. Det är historiskt och det är förtryck som ju, det du beskrev precis, det är ju ett exempel på fördomar och så vidare. Men då fanns det faktiskt, finns det en forskare som har väldigt målmedvetet velat bevisa att det förekommer homosexualitet också i djurriket. Och bland annat så kunde den här forskaren då visa att det fanns ett stort antal lesbiska måsar. Mm-hmm. Det vill säga två kvinnliga måsar som då slog sig samman och allt att döma hade en mycket nära relation. Och jag menar, Gud välsigna måsarna, men vad säger det till, alltså vad säger det som lesbiska kvinnor? Vad ska vi använda det till? Betyder det att lesbiska kvinnor bara ska äta sill? Eller betyder det att lesbiska måsar ska ha rätt till samkönad äktenskap? Alltså, den sortens resonemang är ju bizarra, därför att vi är människor. Och vi är inte, alltså vi lever inte längre i enlighet med det som är mest naturligt. Nej. Visst, som det här med friblödande. Ja, vi blöder en gång i månaden om vi är kvinnor och i en viss ålder.
Och civilisationen men det, har hjälpt oss med redskap och utrustning.
Att hantera detta.
Men,
det var dit jag ville komma.
Ja, men då där är väl för att återknyta till vad vi inledde med här, en av Jordan B. Petersons mindre imponerande teser eller exempel handlar ju just om humrar.
Ja, just det. Det där har ju många
Vilket han drar väldigt långtgående resonemang. Jag skulle inte säga att han drar slutsatser, men han för långtgående resonemang huruvida hur människan, mänskligheten, män och kvinnor och så vidare och interaktionen däremellan. Och det faller ju på just det greppet som du exemplifierade här med fiskmåsarna. Att visst, det finns kopplingar, men det från det till att dra slutsatser om existensen eller om hur vi ska bete oss eller inte, det kan vi skippa, tycker jag.
Ja, men alltså det naturliga är inte heller alltid det goda. Och det naturliga är inte heller alltid det normala. Alltså, jag som är inne i en fruktansvärd åldrandeprocess. Det var ju någon man som skrev hånfullt till mig för ett tag sedan att jag har ett åldersadekvat utseende, vilket inte var en komplimang. Men jag kan ju vittna om att åldrandet som gör en helt genom naturlig process för alla biologiska varelser har ju en utmed tid. Det känns inte normalt.
Nej.
Det känns onormalt att åldras. Det känns onormalt att jag behöver läsglasögon till exempel. Jag tycker inte alls om det och det tröstar inte mig att det är naturligt. Döden är ju också en ytterst naturlig sak. Men det känns inte normalt för den som är på väg att dö.
Nej.
Och det känns inte normalt att människor jag älskar dör. Det känns mycket onormalt och mycket fel. Så att det går ju liksom inte att naturligt och naturen är inte synonymt med det goda eller det normala eller det rätta.
Nej.
Det kan vi väl konstatera här efter dessa exempel.
Ja, nej, precis. Men det jag tänker också är att naturen är också en plats för nostalgi eller någonting man gärna, så fort det skrivs om eller diktas om, så är det inte sällan någon slags nostalgi om något som inte längre existerar eller om ett tillstånd som är, och det är ju allting från årstidernas förgänglighet och snabba flykt till att man drar sig till minnes en plats man vistades vid i barndomen och den naturen som omgärdade denna. Och det är ju ofta då i de dikterna, jag tänker till exempel på den här Werner von Heidenstams berömda dikt som sedan Strindberg förstörde genom att skriva en mycket elak satir på, men där han längtar hem, han längtar till stenarna, han längtar marken, han längtar där han lekt. Ungefär så låter den. Och det där finns ju också hos Fröding till exempel, som diktade mycket om naturen och om en landsbygdsmark som är övergiven och där så att säga jorden ligger för fäfot eller och byggnaderna har börjat att bli sneja och vinga och taket är inte omhändertaget och så vidare. Det är ju redan då, trots att det här är skrivet liksom, det är ju slutet på 1800-talet, så är det redan då är det någon slags landsbygd som är övergiven eller lämnad. Och det tycker jag är någonting som återkommer mycket i naturskildringar, just den nostalgiska.
Ja, men det är nog sant, men det kan väl också handla om att de intryck vi får i naturen gör väldigt starkt avtryck i oss. Alltså det vi förnimmer när vi är barn och unga. Alltså hur, ja, men som du talade när du talade om jordgubbarna här alldeles i början av vårt samtal, så det var ju ändå liksom ett uttryck för nostalgi också, att du mindes liksom hur jordgubbarna brukar smaka när de var helt igen röda och solvarma och söta och så vidare. Och liksom det är ju, när man erfar någonting för första gången så ger det ett mycket starkare intryck än när man erfar det senare, så att säga. Så kan det vara med smaken av jordgubbar eller lukten av gräs eller känslan av att gå i en sval, liksom, ljusgrön bokskog och så vidare. Och jag var på en middag för några veckor sedan där vi faktiskt satt och pratade om det faktum att insekterna tycks ha minskat så mycket, för att det var precis när rapsen hade börjat blomma här när jag Skåne, så sa jag att en sak som jag tyckte var konstigt var att jag har inte sett en enda raps.
Nej, de brukar ju komma som, alltså, som ett rätt vansinne på en, verkligen.
Ja, för jag minns ju när jag var barn och då cyklade jag mycket. Jag red diverse hästar i diverse stall. Så då cyklade jag ut från Svedala där jag bodde ut mot stallet. Och då cyklade jag ju jämte rapsfält. Eftersom jag hade väldigt blånt hår som barn så sögs de här rapsbaggarna till mig. Så mitt hår var ju fullt av svarta baggar. Och det, sen har jag ju bott i stan i många år så jag har inte tänkt på det. Men nu bor jag ju här omgärdad av rapsfält och promenerar väldigt mycket vid rapsfält med hunden och så. Och har inte sett en enda rapsbagge. Och då sa en annan av gästerna runt bordet att han hade tänkt på det här att när man var ute och körde bil som barn, alltså inte som barn, då man satt med det baksatt på, men när man åkte bil, att det här liksom att man ibland körde in i en svärm av insekt, så det blev lite rena insektsmassaker på vindrutan. Det händer inte längre.
Nej, gör inte det.
Har du noterat det också?
Alltså, nej, jag måste säga, jag som cyklar mycket då med oerhört hög hastighet, som vinden cyklar jag ungefär, skarp vind. Det, vissa kvällar så får jag väldigt mycket insekter på mig då. Och jag kan komma in i precis den typen av svärmar som du beskriver här, fast som bilen träffades av. Men det jag funderar på med rapsen och rapsbaggarna, kan inte det ha att göra med någon slags förädlingsprocess där man har hittat något sätt som gör att det inte blir den formen av svärmar i det? För jag kan tänka mig att rapsbaggarna kanske också, de kanske, nu spekulerar jag fritt vill jag säga till alla rapsexperter som lyssnar, de kanske skadade rapsen. Då kan man ju ha hittat...
Så kan det mycket väl vara. Men jag kunde inte släppa den här tanken på insekter, så jag började faktiskt googla lite på det. Ja. Och då hittade jag bland annat uppgifter om att 80% av Europas insekter har försvunnit på 30 år.
Tror du vi kan vända detta om vi bara börjar blöda fritt och sluta använda mensskydd?
Ja, jag tror det. Om du slutar använda så mycket tamponer så kommer insekter.
Ja, nej, men det är ju tråkigt. Nej, men jag tycker det var mycket liksom, allvarligt.
Ja, det var alla med. Ja, det var det. Mm. Men alla, för då började jag fundera, för att alltså, insekterna, de ter sig väldigt obetydliga. Men om man då börjar intresseras för att fundera över vad gör de här insekterna, så inser man liksom att om det försvinner mer insekter så kommer ju hela liksom, det kommer ju rubbas allting. För man har då fåglar måste äta insekter och insekter pollinerar och så vidare. Så att,
men är det inte?
Det blir lite, ja, men, jag känner mig lite insektschock.
Ja, precis. Nej, men det är väl ett faktum, detta med bina, eller hur?
Ja.
Att vi har ett
insektsdöden.
Ja, precis. Och att någonting måste så att säga göras kring detta, för att annars så riskerar det, just precis som du beskriver här, att balanserna rubbas. Och det här är ju ett system där om någon art försvinner eller om någon som har en central roll decimeras, så ger det återverkningar på hela systemet.
Det är också en intressant del av liksom hela, alltså när man diskuterar fenomenet naturen, just att det är så intrikat. Och många, jag tänker liksom, nu har vi pratat om bilden av naturen som god och ursprunglig och så vidare, men den där andra bilden när naturen blir ond och slår tillbaka finns ju också. Mm. Och det finns ju någon slags idé om att liksom, när människan då genom sitt sätt att agera rubbar balanserna för mycket, så slår naturen så småningom tillbaka. Alltså jag älskar ju katastroffilmer. Mm. Jag tror jag sett alla som finns. Och det är ju en speciell genre. Det finns ju olika genrer som har katastroffilmer. En del är ju liksom den här traditionella, det är ett flygplan som kraschar i något berg någonstans. Och sen har vi hela liksom genren där det är rymdvarelser som
de är ju inte särskilt naturliga, tycker jag.
Nej, de är mycket onaturliga. Mm. De är kanske naturliga på Mars, men inte här. Och sen så har vi då den här genren som faktiskt har blivit större de senaste åren. Där det är någon form av naturkatastrof. Det är oerhörd kyla eller väldigt mycket vatten. Eller
naturen slår tillbaka.
Naturen slår tillbaka. Mm. Och det är väl kanske ett uttryck också för att vi ser till exempel då att insekterna blir färre och så vidare.
Jo, nej, men det är ju... där är ju, kan man ju ta fram den gamle mästaren Hitchcock, som var lite av en pionjär på just det med filmen Fåglarna.
Just det, den är otäckt.
Jag såg om den för en tid sedan tillsammans med mina barn. Och jag måste säga, även om då tekniken, han var ju tekniskt avancerad, men vi är ju då bortskämda idag med mycket mer avancerade arrangemang för att få det att se naturligt ut. Men även med den reservationen gjord, att den är liksom från 60-talet, så är den otroligt drabbande, och så här, man känner att den liksom, man själv liksom ryggar bak i soffan där vid de här fåglarna som attackerar. Därför att Och jag vet att när vi hade sett den då så flera gånger efter när vi var ute och gick och promenerade och sådär, vi såg en fågel, skockfåglar på en åker en bit bort, eller en, alltså att de flög och cirkulerade, att barnen liksom blev lite, uttryckte lite rädsla kring detta, därför att det lämnar sådana bilder av, tänk om alla de här samtidigt vänder sig mot mig, jag har ju ingen
ja,
chans. Men det är ju det där lurandet då av att naturen är god, men vi vet, vi är beroende av att den fortsätter vara det, för vänder den sig mot oss så har vi inte skuggan av en chans.
Så. Nej, det är som Zizek säger, inför naturen står människan maktlös. Ja. Och den insikten är ju ganska skakande. Ja. Samtidigt har vi skapat en tillvaro där vi på olika sätt betvingar naturen, får man väl säga. Ja. Så vi får hoppas att naturen inte förstår att naturen är egentligen starkare än oss och skröpliga människor. Ja. Så att alla fåglar, alltså alla mina råkor här utanför.
De älskar du inte.
Kom plus
de,
att attackera. Nej, de är obehagliga. Men känner du någon gång obehag inför naturen? Alltså att vi känner obehag inför det naturliga. Ja. Och människor tycker att det är naturligt typ att liksom fisa och rapa och sånt. Det tycker jag är mycket obehag. Ja. Men inför naturen i form av, kan du känna obehag av att befinna dig i skogen eller och så vidare?
Nej, det kan jag inte göra. Men nej, det skulle jag inte säga att jag gör någon gång. Jag tycker om det. Och, men jag... Om jag skulle ställas inför att jag måste vistas i den där skogen också nattetid exempelvis och sova över och sådär. Eller exempelvis bo i ett tält eller något liknande. Det skulle jag känna är obehagligt faktiskt, måste jag säga. För att så långt sträcker sig inte min naturkärlek. Jag vill gärna vara, jag vill ha naturen nära. Jag vill se den. Men jag vill kunna liksom, retirera till då min civiliserade, mitt hus eller mitt boende och min säng och min toalett och min dusch. Så att nej, där är, och det, jag tror att det ligger lite i, dels är det min person som är sån. Sen är det nog att jag är uppvuxen på ett sätt där man hela tiden, precis som du beskrev tidigare, att man är i naturen och där det är någonting som är förknippat med vardag och arbete, och det man har mycket utav, då söker man ju sig då ifrån det och liksom längtar efter detta som är lite mer putsat, lite finare, och där just det civilisationen då ger i form av bekvämligheter så som en toalett.
Ja, det urbana som vi ju talade om för ett tag sedan också.
Det staden. Söker man då, och det är någonting som man liksom vill vara i. Jag ser bara det där andra sättet att då fly ut i naturen och bo i tält och sådär, och så härligt att laga mat hela tiden över öppen eld. Att det är bara så, det är ju oerhört mycket mer jobb. Varför skulle jag vilja ha det när jag kan göra det smidigt och enkelt hemma och bara sätta på mikron?
Nej, jag håller med dig. Jag kan säga att en av de värsta nätterna i mitt liv tillbringade jag i en skog.
Ja.
Därför att jag var tillsammans med en ung man som var någon slags friluftsmänniska.
En scout.
En scout. Och liksom, du vet hur det är, liksom, särskilt kvinnor är ju så här, och särskilt när man är en ung kvinna, i början av ett förhållande så är man beredd att anpassa sig ganska mycket efter den här unge mannen som man är förälskad i. Man liksom kan anamma hans musiksmak till exempel, och intressera sig för hans fritidsintresse och låtsas att man gillar blodiga biffar fast man egentligen inte gör det och så vidare. Och jag var då till mötesgående och ville då liksom intressera mig för vad han tyckte om och så, och så skulle vi ut och sova i skogen en natt. Och det var fasansfullt. Alltså fattar hon, mörkt det är en skog.
Ja.
Det var fruktansvärt mörkt. Och jag var hysterisk, för jag har sett jättemånga skräckfilmer där en kniv eller en yxa plötsligt kommer in genom en tältduk. Ja. Och det har för alltid förstört min möjlighet att tälta.
Ja.
Det är en sak på en upplyst campingplats med mitt ute i en skog. Och detta var dessutom i februari när det var snö. Så att jag förstår inte liksom vad idén är.
Du måste varit
det
mycket förälskad. Alltihopa.
Ja, jag var oerhört förälskad. Men i alla fall, den där natten var inte bra för vårt förhållande, kan jag säga. För att jag tvingade honom att gå runt med mig i skogen hela natten. För jag sa att vi är fruktansvärt lätta byten in i tältet.
Jag trodde du skulle säga att du tvingade honom att gå runt tältet hela tiden så att du kunde vara i det.
Nej, för då var jag rädd att han skulle kanske bli mördad utanför tältet. Mm. Och sen låg jag där inne som en lame duck. Och han tyckte att detta var vansinnigt. Han tyckte att, liksom att möjligheten att någon kommer med en jättestor machete här nu i bokskogen för att slakta oss, är mycket liten, så sa jag, men det kan hända.
Ja, det kan det, men nej,
så
men
det, nej, det var ingen nej. Bra, det var ingen bra natt. Det var mycket skönt att vi kunde gå hem sen. Har blivit en madame.
med skunk bak och fram.
Jag skulle vilja testa en tanke på dig där det här med natur och kultur som vi har talat om då, civilisation och det kontra det primitiva. Där det finns ju en duo som dels framträder den ju i Pygmalion och sen i den lätta versionen av Pygmalion, nämligen My Fair Lady, där vi har professor Higgins som är språkprofessor, lingvist kanske. Och blomsterflickan Eliza då, som är söt och rar på alla sätt och vis och väldigt ung, men som pratar som om hon aldrig hade varit i möblerade rum överhuvudtaget.
Hon är naturlig och oförstörd, kan man väl säga.
Och sen finns det ju då en setup här i denna berättelse där professorn ska förvandla henne till liksom en civiliserad eller en riktig dam. Och till att vara en riktig dam hör ju då att kunna tala väl och vara välklädd och se. Han slipar bort den här naturen, det oborstade i henne. Men nu kommer jag till min fråga här. Finns detta, alltså de här bilderna idag på det sättet, finns det några Higgins idag? Eller är det så att det vi ser i media eller i kultursfären eller i tv-världen, det är en massa män som har anammat Elizas oborstade eller naturliga tillstånd där man går utan, nu vet jag inte om hon gick barfota, men vi har ju ett antal barfota män. Ernst till exempel,
Gert
Wingård är också en sån här barfota man. Och sen har vi konstnären Lars Lerin, jag vet inte om han går barfota, men han är också lite av en man i ett naturtillstånd.
Ja, och han har också en mycket kraftig dialekt, precis som Elias.
Och vi har Herr Mandelmann, som också är nära naturen och så. Vad är det som har hänt här? Kan du hjälpa mig att förstå?
Ja, men jag tycker det är intressant, för jag tycker nog ändå att den här dikotomin som du beskriver mellan Elias och Higgins, det är liksom, det spiller ju, alltså det går ju tillbaka egentligen till den aristoteliska dikotomin mellan natur och kultur, där kvinnan står för naturen och mannen för kulturen, och kvinnan då är mörk och fuktig medan mannen är torr och ljus och så vidare, liksom. Ni känner till dikotomin. Och den finner man ju, mycket riktigt som du säger, Eliza Higgins, man finner den också i en film som Pretty Woman till exempel.
Ja, precis.
Där Richard Gere spelar den här liksom inbundne, framgångsrike mannen, men ack så olycklig. Så träffar han då den glada horan i form av Julia Roberts, som då liksom med sin liksom naturliga och primitiva utstrålning på något vis förlöser honom till att bli lycklig. Och det bygger ju sig liksom på en idé om att man och kvinna ska komplettera varandra. Och att om mannen är det här kontrollerade, kultiverade, så måste kvinna komma med sin liksom okontrollerade energi, med det primitiva, för att förlösa mannen så att han kan glädjas. Och det tycker jag, alltså, det tycker jag ändå vi ser, för jag tänker faktiskt på en dagsaktuell och rätt så fånig debatt, måste jag säga, vi har ju berört den innan, som nu handlar om varför skriver inte män på kultursidan längre? Och den debatten har nu liksom urartat till att handla om varför skriver inte män om känslor överhuvudtaget. Men det där handlar ju bara om att kvinnor vill att män ska prata om känslor på det sättet som kvinnor vill att de ska tala om känslor. Och det ligger ju i hela den här dikotomin också, att kvinnan är liksom det här känslosamma, varma, lite dallriga, liksom, medan mannen är det här hårda, ointagliga. Och så ska kvinnan locka ur honom känslorna. Samtidigt då som undantagen som bekräftar regeln finns ju då till exempel Ernst. Ja. Som ju är den här naturliga, mysiga, känslosamma mannen. Ja, precis. Och han är väl en man, skulle jag vilja säga, som älskas av kvinnor. Mm. Men hur många män har Ernst som förebild? Jag tänker ändå liksom att det optimala är, om man är man, att vara en man som alla kvinnor vill ligga med, men samtidigt en man som alla andra män vill vara.
Ja, beundra. Ja, precis. Man vill vara Mads Mikkelsen, menar du nu?
Exakt, man vill vara Mads Mikkelsen. Men vill en man vara Ernst? Vill en man vara Gustav Mandelman?
Nej, men du har nog, jag tror att du nailar det där. Om alla lyssnar ursäktar min anglicism, eller min svengelska. Att det är ju någonting här med att man tillfredsställer, så att säga, en viss en tårtbit av publiken med de här känslomännen då. Och det är den kvinnliga delen av publiken primärt. Och i det har man då, och i det har man då kastat om den här hierarkin eller den här rolldelningen snarare, som där vi finner ursprunget i natur och kultur och den hierarkin, men som då gestaltades på ett fiktivt vis i Eliza och Higgins och i Pygmalion. För det där är ju, och som sen har traderats i, alltså det finns ju en orimligt stort antal berättelser och romanuppsättningar, tycker jag. Just den där leken med att någon ska tämjas och att det är den kvinnliga, det här mörka, det liksom det mystiska som ska tämjas, samtidigt som man vill ha kvar, man vill ha kvar lite grann av det, för att det är mystiken man är ute efter ändå.
Ja, och det finns ju inte alls hos de här männen. Alltså Ernst är ju inte mystisk överhuvudtaget.
Nej, inte heller Gert Wingårdh, vågar jag säga. Är han mystisk? Ja, jo, det är lite mystiskt hur han kan vilja älska den där typen av byggnader som han bygger hela tiden, samtidigt som han bor i någonting som väldigt många människor skulle tycka var vackert och fint och som ser ut så som någon slags, apropå just natur, någon slags sån här svenskt röda, liksom en röd stuga, eller liksom, det är väldigt nästintill lite nationalromantiskt. Om jag förstår bilderna för hur han bor rätt, så bor han i en slags kombination av just det och en del moderna experimentella lösningar på arkitektur. Men det här vackra och det lite utsmyckade, sirliga finns där också. Och det blir ju lite mystiskt att förstå hur han då är så ovillig att rita på det sättet, när han ritar åt sånt som alla ska se. Det fattar inte jag. Där kunde det gärna vara lite mer natur.
Ja, fast det är ju inte mysigt på sätt att man känner att man vill, liksom, att man känner att man vill gräva i det.
Nej, det vill inte jag. Jag vill nog bara hälsa att han slutar bygga. Eller slutar rita.
Ja, han kanske inte ska vara barfota heller. Alltså, generellt är det svårt för människor som är barfota. Men alltså grejen är att jag tycker att
det tycker jag verkligen också. Gå inte runt med bara fötter. Nej, den naturen vill vi slippa.
Nej, ta på och strumpa. Ja. Men alltså Ernst är ju mysig. Men jag hade tyckt det var väldigt jobbigt att leva med en man som är så pysslig.
Ja.
Därför att jag känner att det är min sak att jag vill ha beröm för att jag bakar bullar och liksom arrangerar blommor. Och så. Ja. Jag tyckte det var jättejobbigt om Erik plötsligt började arrangera blommor. Vad ska
det
jag
skulle
göra?
Inte bli lika bra som om du gjorde det. Det är väl mer det jag känner vad gäller
det. Nej, men Ernst gör ju det. Tänk om han var lika bra som Ernst. Det hade ju varit en knäck för mitt kvinnliga självförtroende.
Ja. Jo, nej, jag håller med dig där. Men nu tänker jag att vi ska kanske rekommendera någon litteratur eller film eller någon musik som man kanske vill ägna sig åt att fördjupa den här egna tankeprocessen kring natur och kultur som vi har introducerat. För att, så tänker jag mig att det är med våra lyssnare att vi bara introducerar det här ämnet och sen fortsätter man att tänka på det och kommer på kanske till och med ännu smartare saker än du och jag har lyckats producera på den här knappa timmen. Kanske, till och med.
Ja, och jag tänker faktiskt att jag vill säga någonting här nu och också rekommendera lite läsning om trädgården, kan man säga. Låt mig börja med Linné, som ju bland annat har skrivit den lilla förnämliga Om undran inför naturen. Den kom så tidigt som 1748. Mm. Och då skriver Linné så här: naturens beskådande ger en försmak av den himmelska sällheten. Mm. En beständig själens glädje. Det tycker jag är väldigt fint.
Det är det.
Och sen är ju naturligtvis alltså Linnés blomsteralmanacka och så vidare. Det är fantastisk läsning, måste jag säga.
Det är ju han där nämner du ju en person som vi inte har diskuterat tidigare här, men han symboliserar ju verkligen å ena sidan då kärleken till naturen, samtidigt som kärleken också till att ordna naturen och därigenom för liksom få någon slags kontroll över naturen genom all den indelning och organisering och systemtänkande och så.
Ja, då är vi tillbaka både hos Aristoteles och Freud i någon mening. Och i samma genre då, som tar det här lite längre, så har vi Sven-Ingvar Andersson som är en mycket välkänd och fantastisk trädgårdsarkitekt, som skriver i en bok som heter Brev från min trädgård att det finns tröst i en trädgård. Han menar att i en föränderlig värld så representerar trädgården trygghet. Mm. Och det tycker jag är intressant med tanke på det du precis sa. Alltså, trädgården är ju en kombination av natur och kultur, kan man säga. Alltså, trädgården är ju ett uttryck för att vi vill omge oss med växter och vi vill gärna att det ska finnas fjärilar och annat. Så vi vill finnas, vi vill ha vår egen lilla bit av naturen. Men vi vill äga den i den mening att vi också betvingar den och vi beskär den och vi kultiverar ja. Den. Och det tror jag handlar om just det här att trädgården är trygg. Därför i trädgården så är det den, alltså naturens rytm som råder. Mm. Alltså det liksom, det lever, det dör, det återföds. Mm. Och den rytmen skänker någon slags stabilitet och tröst i en tillvaro som är föränderlig och orolig,
ja, men och sen,
som ju människans tillvaro är.
Ja, precis. Och sen just det där för trygghetsgivande och förtröstansfulla i att se att en växt kommer åter. Det tänker
precis,
jag med,
att se den kraften.
Ja, och att där kommer alltid den där tulpanen. Eller nu kommer den blomman. Mm. Och så ser man hur där ur detta gråa, bruna, döda så spirar det precis samma som förra året. Och det finns ju någon sån vacker cykel i det som gör att även om annat är tungt så... så jag tycker det är genuint hoppgivande att se sånt i ens trädgård. Ja. Får jag lov att tipsa nu?
Nu ska du tipsa, nu lyssnar jag.
Jag vill tipsa om en film som nu finns på SVT Play som heter Dansa med vargar och som kanske många av er redan har, du har säkert sett den, Ann, eller hur?
Är det den med Kevin Costner?
Ja, precis. Ja. Den såg jag om här bara i, om det var i helgen som gick eller helgen dessförinnan, också tillsammans med barnen. Jag såg den första gången när jag var 14 eller 15 år och gick på bio naturligtvis. Det är en av få filmer jag har gått och sett två gånger på bio för att jag tyckte den var så otroligt fångande och drabbande. Och framförallt tyckte jag ju att Kevin Costner var oerhört aptitlig i filmen. men
helt naturligt.
Ja, precis. Så det var lite med så här lite nervöst för mig att se om den, för att en film du tycker om när du är så ung, det är ju inte alls givet att den håller, alltså din
nej, verkligen inte.
Men det måste jag säga att den gör, och jag fann den oerhört drabbande fortfarande. Och vad den gör är nämligen, det är därför jag rekommenderar den här, att den vänder ju just på detta med maktrelationen, med vad som är, vad är, vem står för civilisationen eller vem står för och vem står för barbariet. Därför att i en tradition av filmer som då handlar om amerikanska inbördeskriget och hur man flyttar fronten också och hur man möter och hanterar urbefolkningen. Så alltså från en filmtradition där man då har skildrat vilden som indianen, och där man inte ens har skiktat på de olika stammarna, så vänder Kevin Costner i den här filmen. Man ska komma ihåg att det är Kevin Costner som har gjort. Han har ju skrivit manus, han har producerat, han har regisserat och han spelar huvudrollen. Så vänder han på detta och placerar sin karaktär i en indianstam. Och det är där han då blir till som människa. Eller det är där han finner mening. Det är där han ser någonting helt annat än det han kom ur. Han är ju då en soldat så att säga som får en postering på just yttersta gränslinjen där. Och det är en väldigt, det är en mångbottnad skildring som vänder om och kastar om flera gånger när man då liksom ser samma skeende ur många olika perspektiv. Men där naturen är helt central och där hans kontakt just med hästen och med vargen blir... Alltså det är så vackert skildrat. Så att se gärna Dansa med vargar igen. Det är inte en perfekt film, det är det inte. Men den berättar någonting på ett nytt sätt. Det gjorde den då 1990 och den har bäring fortfarande skulle jag säga.
Mm, intressant. Då kan jag komma med ett tips till på en tv-serie. Ja. Nu äntligen så kan vi ju se Naked Attraction på svenska.
Ja, det är naturligt. Precis, det är det här man visar.
Det är naturligt. Det bygger ju på idén att man ska stå där och se någon som är naken. Och det börjar... Det här formatet har funnits i bland annat Storbritannien ett tag. Och jag har med stor fascination tittat på det här programmet då. Och tänkt att det där kommer aldrig att kunna komma till Sverige. Därför att vi svenskar är på något vis ändå rätt så... Alltså, vi är inte pryda, för vi gillar ju att nakenbada och basta och sådana grejer. Men det är någonting i vår kultur som gör att det är lite svårt att stå och prata om, liksom bedöma andras kropp. Att det känns väldigt tabu i Sverige. För hela det formatet bygger ju på det att man först får se från knäna och ner till fötterna på fyra olika personer. Och sen så nästa är det könsorganen och sen så kommer du upp till hakan som man ser liksom bålen och brösten.
Oj.
Och sen i sista steget får man då se ansiktet. Mm. Och då är det ett datingprogram. Så en person då väljer då och måste välja bort den hela tiden då. Mm. Baserat bara på att man ser fötterna eller könsorganen eller vad det nu är, vilken bit man har kommit. Och det i sin tur bygger ju på en idé att det har blivit så svårt att träffa någon i vårt samhälle för att hela kulturen och civilisationen kommer emellan i form av kläder och parfym och tillgjordhet och datingappar. Att istället ska man bara titta på en kropp och känna att oj, den här kroppen tycker jag är väldigt attraktiv. Och så ska man då välja den, så det ska vara väldigt så intuitivt. Mm. Alltså jag vet inte hur väl det här fungerar.
Inte alls tror jag.
Men det tror inte jag
det här heller. Handlar, det är bara stor omväg för att få visa nakna kroppar. Alltså, eller hur?
Ja, jag tror det också faktiskt. Men det bygger ju liksom ändå på den här vormen för naturen och det naturliga. Ja. Det är ju motsatsen till det här gift vid första ögonkastet som då ska vara väldigt vetenskapligt, där man har parat ihop människor utifrån deras värderingar och intressen, och det funkar ju inte helt.
Nej.
Så av det kan man väl dra slutsats att naturliga sättet att träffas, det vill säga att man stöter på varandra på jobb eller på en middag hemma som gemensam vän, det är ändå det bästa fortfarande.
Ja, precis.
Om man nu tycker att det är naturligt. Ja. Men att stå helt naken i en tv-serie, det kanske inte är så, eller i en tv-studie, kanske inte är så naturligt ändå.
Nej, precis. Men jag
tycker ändå man kan se det, därför att det som det är roligt med det programmet är att det är att man tycker att man själv är väldigt snygg när man ser det. För att man inser ju att alla andra har ju kroppar som ser udda ut.
Ja.
Så tänker man att det är inget något större fel på mig ändå. Och så känner man sig nöjd, trots att man har ett åldersadekvat utseende.
Man blir nöjd med sin natur.
Precis. Men där fick du till det bra. Nu känner jag att nu ska vi sluta.
Ja. Ja, men ha en fin söndag. Bränn på med lite Evert Taube under resten av den här dagen. För att där kan ni välja i princip vad som helst, så finner ni en hyllning av den svenska naturen.
Och
jag, det är min midsommarmusik, kan jag bara säga. Jag spelar alltid det på Taube då, och det är jag troligen inte ensam om. Och är man mer lagd åt det hållet kan man ju ta Ulf Lundell eller något sånt där och öppna landskap. Och så får ni ha en fin söndag helt enkelt.
Ha en fin söndag, ta ett skogsbad, gör det med stil.
Hej då!
Hej då!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.